Du lyssnar på Äventyrarna rollspelspodd som spelar Dött hav. Ni har precis kastat loss från den här seglarsällskapets brygga, från alla odöda som flyter omkring eller går omkring på botten av vattnet precis intill bryggan. Ni är ju inte i toppskick. Måns har svåra skador efter att ha blivit biten attackerad i vattnet. Likaså Jörre, du har ju stövlat dig upp, du har ju fått hål i torrdräkten under vatten, det vill säga... Din dräkt är ju fylld med vatten som har kommit in medan du har brottats med odöda i vattnet. Du har tagit jättemycket skada, är helt slut och precis tagit dig upp och över relingen på båten och den åker iväg. Sen så gjorde ni någon manöver där Viktor hoppade ner och halkade och slog i huvudet, men han är ombord på den här SSRS, alltså Sjöräddarsällskapets gummibåt. Och har bundit fast den så att ni drar honom efter er. Martin, du mår ju inte heller superbra. Du blev ju också biten av en odöd och åkte på en del skada där med.
Ja, nej, det är ont.
Så utmattade och trasiga, blödandes, andfådda, kalla i framförallt Görres fall, för det vattnet är ju inte varmt. Och lyckas ni precis ta er iväg. Måns ylar av smärta. Ni ser, det är ganska mycket blod. Pojkarna Alexander och Oskar står och tittar på ifrån akterdörren. Karin är fortfarande väldigt mycket uppe i varv efter att både du och Martin har ju slagits mot odöda på båten för att hålla era barn säkra. Karin ser på din skada, ser på Måns skada, ser även att Jörre på något sätt är skadad och försöker förtvivlat hitta var hon ska börja att arbeta. Pekka står och ser helt likblek ut. Ni har ju tagit in också så att Viktor är ombord på båten så att han inte sitter i den här gummibåten längre, utan ni drog in honom, den är säkrad och ni drar gummibåten efter er och släp efter er, den stora båten. Och då utbrister Viktor när han ser allt detta.
Vi måste döda dem, vi måste döda alla, de har blivit bitna av zombies.
Martin styr ju Katla och mitt i det här då så vänder jag mig om då till ryter till Pekka att Pekka, lugna ner Viktor. Karin, kolla till skadorna på Måns och Jörre. Så fort jag kommer ut härifrån den här trånga delen här så kommer jag att kolla till såren. Nu måste vi bara lugna ner oss en sak i taget.
Pekka nickar bara stumt och tar tag i Viktor. Så,
nej, men alltså på allvar, vi måste ha hjälp alla. Så de kommer bli som dem.
Pekka mumlar någonting på finsk accent och går ut med Viktor ifrån själva rummet. Han säger någonting om att det här är inte någon film. Och sen går han ut med honom. Det är lite tystare inne i båten, men ni hör hur Viktor argumenterar.
Ja, men fortsätter han då går jag ner och säger till honom att herregud människa, tänk på att det finns barn här, du skrämmer livet av dem. Vi kan inte göra någonting just nu ändå.
Karin står och försöker hjälpa Jörre när du ser att Alexander går fram. Du står ju inne och styr båten. Han ställer sig bredvid dig och tittar på sin mamma.
Mamma, kan jag hjälpa till? Ska jag göra någonting?
Nej, det behöver du inte.
Karin försöker lugna ner sig.
Jo, nej. Vet du vad? Ta lillebror och så går ni och sätter er där bak och tar det lite lugnt. Men, ja, okej.
Okay. Ni ser att Oskar och Alexander har ju antagligen sett medan du och Karin har slagits mot de här odöda. Han vågar inte riktigt säga någonting. Han är väldigt, väldigt ställd och ser chockad ut. Oskar verkar inte ha sett lika mycket. Men Oskar har varit lite märklig också.
Han är rätt nära mig nu då när han pratar med Karin där, va?
Ja, han står bara en meter bort ungefär.
Men jag sätter mig på huk där i alla fall och bara, Alexander,
Ja.
Såg du att mamma och jag bråkade där var ute med de där gubbarna och tanterna?
Du ser att hans ögon glänser av tårar. Han nickar. Han tittar inte på dig. Han tittar ner på dina fötter.
Och det är lite så som när jag bråkade med den där gubben på när du var och hjälpte till på bryggen.
Han nickar igen.
Och det är så att de är elaka. Så att vi har... Alla främlingar just nu har gått och blivit jätteelaka. Och då måste vi slå på dem. Eller springa ifrån.
Han nickar. Då får man slåss.
Då får man slåss. Om de är på båten här, som de här människorna. Så jag pekar på Görre och Måns och Viktor och Pekka och... som vi kan namnet på, som vi pratar med, då behöver vi inte slåss mot dem, för det är våra vänner.
Okej. Han säger det två gånger med ett ganska långt mellanrum. Han ger dig en kram.
Jag kramar tillbaka.
Börjar gråta ganska mycket. Det är mycket som behöver komma ut ur den här lilla kroppen.
Gubben. Jag vill lyfta upp honom på höften så att jag kan styra och ha honom i famnen samtidigt. Jag kan inte vara helt fokuserad på honom nämligen samtidigt, så att jag lyfter upp honom.
Det är tungt och jobbigt med ett djupt sår i låret, men du biter ihop och gör detta. Du ser dock att du blöder på golvet.
Ja.
Pappa, du blöder.
Ja, oj.
Det är blod på golvet.
Ja, de slog väl tillbaka lite. Jag försöker trösta Alexander och prata snällt till honom och sådär.
Han är ganska liten och säger inte så mycket utan frågar lite småbarnsligt saker som han kanske egentligen vet svaret på, men han behöver få känna sig lite barnslig just nu.
Fråga om han vill styra båten och sådär.
Görre, du är ju nere i, tänker jag, eller har du tagit dig in i båten förresten, eller ligger du ute på utsidan av båten med dina blöta, vattenfyllda byxor?
Jag har fått hjälp att ta mig ner. Jag ligger i en av bäddarna. Karin har hjälpt mig att få med de här blöta kläderna och har lagt om akut i alla fall så att jag inte blöder en massa. Men jag är väldigt kall. Jag fryser och faller in i någon typ av chock och febersömn nästan. Jag jämrar mig. Man kan höra att jag jämrar mig lite grann. Och in i mitt huvud så spelar gamla bilder upp sig framför mig. Och ni kan höra ibland hur gör det skriker till.
Innan du börjar försvinna iväg så ser du när Karin har tagit av dräkten att vid din missida så är det ett stort gapande hål. Du kan nästan se dina revben alltså. Mm. Det är så pass stort och djupt. Och där kanske du försvinner lite grann ur medvetande och kommer fram och tillbaka. Du får ju bilder i drömmar, feberblandade drömmar, smärtfyllda drömmar, tillsammans med bilder blandade av Rune, Victoria, Martin och barnen, och de här flertalet odöda människorna som du har sett, de här fruktansvärda scenerna med den odöda polisen och studenterna.
Och jag får minnen tillbaka från den där nyårsaftonen 2010 som förändrade mig i grunden. Vi hade varit på en fest och var på väg hem. Jag och Lisa. Vi hade känt varandra ganska länge innan vi bestämde oss för att dejta. Jag hade druckit som jag brukar på nyår. Inte för mycket, men fortfarande lite onykter. Och det var Lisa också såklart. Så jag sa inte nej när hon föreslog att vi skulle ta den korta biten hem i bilen. För det var ju svinkallt. Och vi kör iväg. Det går bra. Sedan så ropar Lisa till. Och det smäller till i plåten på bilen. Vi hör någon typ av ljud utanför. Skrik kanske. Lisa får panik och trycker gasen i botten. Vi kommer inte många hundra meter innan vi kör rakt in i en vägg. Och sen svartnar alltihopa. Jag vaknar upp någon vecka senare på sjukhuset. har klarat mig hyfsat bra. Lite frakturer. Men blir sängliggandes någon vecka till. Lisa dog på platsen. Ögonblickligen. Och sen så sjunker jag in i svärtan igen och jag omfamnar mörkret. För det finns varken smärtan eller något av det otäcka som vi upplevt efter det.
Martin, du hör Karin ropa ditt namn. Martin!
Ja?
Du behöver komma hit nu!
Jag stoppar motorn och springer ner till där Karin är.
Du ser att det är stora mängder blod och en hel del hushållspapper och servetter som Karin har försökt hitta. Kökshanddukar som är täckta av blod.
Shit.
Gör det se väldigt blek ut och är till synes medvetslös.
Åh fan i helvete, jag fattade inte att det var så allvarligt.
Du ser ett stort hål vid revbenen, stort som en knytnäve. Du skulle nu kunna stoppa in stora delar av din hand i det här hålet. Och det pulserar ut blod. Det här måste sys.
Jag vill slå akutmedicin och jag har för mig att vi tog med oss.
Ja, och jag tänker att det kanske finns det i ert första hjälpen-kit framförallt. Då får du fördel på det slaget för att det är ju det någonting som du är bra på. Även om det är en hotspot, tight situation nu. Svårighetsgraden är komplicerat.
Jag fick 18 plus 2.
Oj, det är ju jättebra. Du är ju en mästare på det här. Så att även om det inte är precis det vanligaste, men du har ju sytt ihop sår i munnar och såna här saker. Det är ju mycket mindre, mycket pilligare. Det här är mycket större, mycket mer blod. Men i och med att det är större gör att du har ju det är lite mer svängrum här än när man syr inne i en mun. Det är inte lika trångt. Så att det här lyckas ju du med galant.
Jag ser till att verkligen också lägga om såret ordentligt och, ja, och så desinficerar jag jättenoga också.
Det går jättebra. Karin tittar febrilt på och i och med att ni hjälps åt med det här, för att det här är ingenting som du reder helt och hållet själv. Karin får assistera dig ganska mycket och det här tar sig 40 minuter.
Ja.
Men det är ett bra hantverk. Du har gjort det du kan. Jörre, du vaknar av att du har jävligt ont i din vänstra sida.
Helvete. Vad är vi? Vad händer?
Så, bara ligg still här.
Hade vi inte någon jävla morfin eller någonting? Så jävla ont.
Ja, vänta, vad fan? Jag plockar fram smärtstillande också, såklart. Nu när Jörre påminner mig om att vi plockade på oss morfin, bland annat.
Ja, det kan ni ju ge.
Ja, så det gör jag. Men försök ligga still, jag har precis suttit. Jag vet inte att du ska gå upp. Det var ett rejält sår du hade där.
Tack, Martin. Ser jag Karin där också? Jag vet inte vad...
Du ser Karins rödgråtna ansikte stå intill Martin, och när du vaknar upp så böjer hon sig fram och ger dig en stor kram. Det gör jag jävligt ont i och för sig. Men du får en stor varm kram och säger: åh, förlåt, gör det jag som var så elak mot dig. Du vet att det sista jag skulle säga att du var, ja, det där.
Du fick ju av mig dräkten i alla fall.
Du ska veta att du är liksom en del av den här familjen också. Okej? Okay?
Du ser hur tårar börjar strömma ner från Görres kinder och jag flackar med blicken fram och tillbaka. Det känns väldigt obekvämt och härligt samtidigt på något sätt. Tack Karin. Tack.
Karin tänker nog att det är för att du har ont som du gråter. Men nickar och säger: jag måste gå. Titta till killarna, okej?
Okay? Ja.
Hon går iväg.
Hon har ju rätt att göra. Nu mer än någonsin. Vi hade inte klarat oss här utan dig.
Jörre har svårt att säga någonting. Det är så mycket saker som kommer över honom nu. Jag fick liksom vända mig bort från Martin mot väggen. Och börjar hulkande gråta högt. Du har nog aldrig hört Jörre gråta förut.
Nej, Och eftersom jag ändå känner Görre till en viss del och vet att han har väldigt mycket integritet, så är det nog lite det här att för att du ska få behålla din någon form av stolthet här, så förstår jag att jag kanske ska backa just nu. Jag reser mig upp och plockar ihop alla de här vårdgrejerna då som jag haft och säger att säg till om det är någonting, jag kollar till det om en stund. Tack. Och så går jag upp.
I förpiken så ligger ju också Måns. Kanske ni hade glömt bort, men han var ju också väldigt svårt skadad och har blivit tyst efter att ha vrålat.
Ja, men det har ju varit så mycket som har hänt, så att jag tror att Martin har nog liksom, nu när han ändå varit igång här med första hjälpen, kittet här och allt sånt där, så kommer vi tänka på, oj shit, min skada och fan Måns också. Jag går till nästa patient helt enkelt, så jag går bort och kollar till Måns.
Du ser att han har blivit biten vid flera ställen, inte lika djupt, men du ser också att hans ena hand, hans vänsterhand, de fingrar som finns kvar är så pass trasiga att de går inte att rädda.
Oh, fuck.
De har också redan börjat torka in. Det pulserar ut blod ur stumparna. Och det saknas pekfinger, långfinger och ett ringfingret sitter nästan löst. Han kanske kommer ha tre fingrar, men han kommer aldrig kunna använda den här handen igen. Så, du ser att han är alldeles blek och kallsvettig och andas flämtande.
Jag säger det. Det här är ju en jättefarlig situation för Måns då, så att jag... Ja, men i och med att han andas jättefort så är jag rädd att han kanske håller på att gå in i någon form av chock eller någonting. Så det första jag gör är att försöka stoppa blodet.
Du behöver bränna de här såren.
Ja, jag behöver bränna det. Och vi har ju faktiskt en stekpanna, många gasolspis. Och så ropar jag till mig Karin och kanske Pekka.
Pekka är ju uppe på... Och utanför båten. Och du hör ju liksom hur Viktor håller på att prata liksom frenetiskt. Det är som Cemetery Man och det är som Train to Busan. Där är visserligen väldigt snabba zombies och så. Men Shaun of the Dead, okej, den är bra. Där är det som att det är långsamma då, va? Men
jag kommer inte kunna distrahera, eller jag kommer inte kunna låna Pekka för det här, känner jag. Med tanke på att vi har ett problem som heter Viktor också. Jag tänker att jag försöker mig på att Karin får hjälpa till bara. Så jag ropar mig till Karin liksom, att Karin.
Och hon kommer och hon säger något i stil med: "Oj, jag såg inte att han hade blött så mycket. Jag trodde han bara hade somnat av chock. Vad ska vi göra?"
Okej. Älskling, nu är det så här att jag kommer behöva din hjälp att du håller honom ifall han vaknar. För jag måste bränna.
Aha, okej. Okay. Hon är ändå så här, det är väldigt trångt i förpiken att hålla fast en annan människa. Men hon skuffar runt där framme och håller om honom bakifrån och håller fast handen. Medan du går och gör vad då?
Under tiden går jag och värmer på stekpannan och förbereder så att jag kan bandagera, desinficera och så vidare.
Okej, du ska värma upp stekpannan. Okej.
Ja, den ska bli så varm att jag... Sen tar jag den mot såren.
Mm. Det är underbart.
Ja, okej.
Det var väl inte en dålig idé, eller?
Nej, det är bara vidrigt.
Ja, det är jättevidrigt. Det är det som är det bästa.
Okej. Okay. Ja, men... Då får du slå ett nytt vårdaslag. Du får ju fortfarande fördel, tänker jag.
Seriöst, 18 igen.
Oj, ja... Det betyder ju däremot inte att det här är smärtfritt på grund av detta, utan du börjar alltså ta tagen här, efter det tar inte så lång tid att uppnå en värme som är rätt hög. Du tänker att det behöver vara över kanske 100 grader varmt på den här, och det här är ju liksom inte tandläkarjobb i vanliga fall. Nej. Riktigt, så det här är lite höftat, får man väl nog ändå säga.
Det här är kombinationen av att ha sett på lite olika actionfilmer och läst actionböcker.
Baserat med någon gnutta sanning kanske.
Eventuellt. Men, Rambo.
Du tar den här stekpannan, glödheten ryker ju och så. Eller har du så här matfett som du bara steker?
Jag häller på lite smör för att se det varmt nog.
Det luktar bättre.
Lite salvia.
Du tar den här rykande heta stekpannan och trycker den mot Måns hand, och alltså stumpen som är kvar av hans fingrar.
Precis.
Måns vaknar till och gapskriker, vrålar av smärta. Jag tänker inte spela in det.
Nej.
Det gör så ont så att han svimmar av ganska snabbt därefter. Men han vaknar upp en kort stund och lider av helvetets alla kval en kort stund innan han svimmar av chocken. Nej, men vad händer nu? Dog han?
Nej, säger Karin. Det är nog ingen fara. Bara fortsätt håll, vi får kolla det sen.
Det sprider sig en doft av bränt kött. Det luktar bränt blod i förpiken och även där Görre ligger och är kanske inte helt medveten. Det här är äckligt. Karin mår fruktansvärt illa efter detta. Och flytta på dig, Martin.
Ja, jag försöker flytta mig fort.
Sen kräks hon i vasken. Pekka och Viktor kommer ju ut ganska så snabbt efter det här vrålet. Vad fan tar ni er till? Säger Pekka.
Ja, det får jag väl förklara snart, men vänta lite bara, säger jag.
Mm.
Och om jag är färdig så bandagerar jag upp.
Ja, du har ju bandage att dra om det här. Det här kommer ju behöva bytas så småningom. Yeah. Men du gör så rent så gott det går med brända stumpar. Det här är ju inte superbra, men för att blödningen ska stoppa så får du göra så här. Handen går liksom inte att rädda.
Och jag kollar bara igenom Måns lite snabbt om det är några fler ställen. Och är det så fixar jag med det liksom.
Mm.
Sen går jag ut från förpiken och säger till Pekka där att det här är ju helt sjukt, men han hade ju blivit av med fingrar och allting. Jag var tvungen att bränna ihop såren. Så att,
ja, men det spelar ingen roll, för att när man har bränt så har han blivit biten och kommer sprida sig hela blodet, och sen kommer han bli en sån odöd som de andra har blivit, och sen kommer han äta upp oss, kommer äta våra hjärnor. Viktor har så här panik, skräckblandad blick, mår inte alls bra liksom.
Viktor, du har inga belägg för det, säger jag, och liksom på något vis försöker dölja mitt lår lite bakom någon form av kant eller någonting.
Det syns att jag blivit biten. Har han sett det?
Men det är därför jag typ ställer mig bakom lite, kanske typ.
Belägg! Han har blivit biten. Måns, han har blivit biten. Någon annan kan ha blivit det med. Vi är dödens lammunga här.
Vad är det som gör att du tror det? Det är väl ingen som har sett det här hända?
Jag har sett Shaun of the Dead, zombie. Jag har sett Resident
Evil. Men återigen, Viktor, det här är inte en film. Jag går fram till Viktor och liksom skakar honom lite liksom, och slår till honom med öppen handflata. Liksom. Det är ingen jävla lek det här. Vad är det egentligen du föreslår just nu? Föreslår du att vi ska ha ihjäl de här människorna? Kasta över bord?
Särp dig nu, Viktor, säger Pekka. Viktor svarar inte och tittar ner i marken efter den lavetten. Han kom lite av sig. Men tystnaden talar nog för att det var ungefär precis vad han tänkte.
För i så fall är nog du längre gången än någon av oss andra.
Viktor blir arg och stormar ut, skjuter upp dörren med en smäll och går längst fram och sätter sig och tittar ut i mörkret. Pekka tittar på dig.
Behöver vi vara oroliga?
Och tittar på Viktor. Han skakar på huvudet. Viktor är en sån sänslig person. Han tittar på Görre. Tittar på ditt ben. Du då?
Ja, fan alltså. Jag har gjort mig illa jag också.
Mm. Ska jag hjälpa dig? Karin har ju gått tillbaka till barnen efter att ha kräkt i vasken. Och...
Ja. Kan du något om det här då?
Jag har skurit mig många gånger i söket.
Det är ändå en helt legitim förklaring för Martin vid det här laget, så att han låter Pekka hjälpa honom lite med såret.
Han ser ju när du får ju ta av dig byxorna för att visa det här, och han tittar ju på det här och det syns ju att det är ett bett som du har fått. Inte så illa och djupt som Görre fick, men helt klart tydliga tandmärken, och det blir ju inte riktigt som att ta hand om ett skärsår. Men du instruerar lite grann hur han ska göra och för att göra rent och så. Och han nickar, han verkar inte så berörd av blodet och så. Han tittar på dig sen när det här är klart. Men hjälps åt, det liksom inte ett slag som behövs. Han tittar på dig sen och tittar framåt och
bakåt och säger: jag skulle vilja prata med dig, Martin, så ingen hör.
Ja, nej, men ja, kom.
Det är svårt att gå kanske enskilt på den här lilla båten med så många människor.
Verkligen, men jag tänker att det finns säkert något ställe här i köket vi kan ställa oss som är...
Nej, det går inte, för där är Görre och bara någon meter därifrån ligger ju Måns. Så Pekka tar dig ut på akten. Där ligger ju för sig Victorias kropp också, men den hör nog inte så mycket. Nedanför så är ju Karin och dem, men han pratar med ganska lågmäld röst. Han ställer sig och tittar ut över relingen och det är lite så här stjärnklart.
Mm.
Det blåser en del, men det är ändå ganska kall, frisk natt. Jag behöver prata med dig.
Ja.
Om Måns.
Det får ju Martin att reagera. Han har ju haft en liten konstig känsla kring Måns. Men han har inte riktigt vetat om det är för att Måns har känts hotfull. Eller om det, ja, det har inte riktigt, det kan ha varit Mattins egna problem som har speglat sig det. Men jag reagerar ju på det väldigt starkt. Liksom. Ja, okej, vad är det med Måns då?
Han ser ut att fundera ordentligt på vad han ska säga för någonting och hur han ska säga det. Men han börjar i alla fall med att säga: jag jobbade på Del Grand Sök många år. Jag jobbade när det här började. Alltid gillat att arbeta. Folk började bli sjuka. Började bete sig. Dagen innan det började så var det två stycken ifrån kriminalvården som skulle äta frukost. Jag såg dem. Och Måns var med. Han tystnar.
Måns var med två från kriminalvården, inte Måns från kriminalvården.
Han hade inte någon kriminalvårdsjacka på sig. Han hade andra KVV-tröjan. KVV-byxor. Jag tänkte inte på det mer. Det liksom bara passera. Men plötsligt så började de odöda ta sig in. Och bråka och slåss med personalen. Jag har aldrig gillat bråk, så jag gömde mig i skafferiet. Medan jag stannade där, såg i springan vad det var som hände utanför, så blev det fler och fler odöda. Jag satt där i över en dag. Plötsligt så kom Måns. Han hade då sina kriminalvårdskläder på sig och var mycket effektiv i att döda de odöda. Han räddade mig.
Och det är därför du följde med honom då, eller?
Han nickar. Jag bestämde mig då för jag bryr mig inte vad han har gjort. Han räddade mitt liv. Det är nya lagar nu. Men vill ändå du skulle veta. Med dina barn.
När han säger det om mina barn så reagerar jag ju med starkt. Med ilska och vrede på en gång och rädsla. Och hinner lugna mig lite snabbt i alla fall. Att...
Han rycker lite på axlarna. Så. Han verkar rätt snäll.
Mm.
Men jag vet inte. Har inte frågat om vad han har gjort.
Han verkar i alla fall tycka om att döda.
Pekka nickar bara på det. För det har han ju sett bevis på flera gånger. Han har också gjort bra saker under den här korta tiden jag sänt honom. Det känns som att det är du och Görre som bestämmer här på båten. Så, ja. Han rycker på axlarna och börjar gå därifrån.
Men, tack Pekka.
Han vänder sig om och tittar på dig och gör tummen upp. Och sen går han fram för att sätta sig och prata med Viktor.
Jag tänker att Martin på något vis bara nickar, tar in informationen, bekräftar lite den här känslan han haft kring Måns. Att... Han har trivts lite för väl bra i den här världen. Men hur som hur så är han ju medvetslös just nu och saknar fingrar på en hand och kan inte göra så mycket, så att jag tar med mig den informationen.
Hur tänker du, Martin? Du hade ju ritat upp en rutt, sa du förra avsnittet där du berättade att du hade gjort någon väg någonstans till utklippan utan att någon skulle kunna se, eller hur var det?
Ja, precis. Ja, det blev en liten omväg. Vi skulle undvika det här fyrtornet.
Just det.
Där det var militärbåtar. Så det är lite längre väg, men aha, vi undviker fyren med stor marginal.
Just det, jag ser här hur du har ritat. Det blir långt åt västerut istället då.
Precis, och det innebär att jag måste navigera mellan småöar och sånt där också ett tag där. Så är vi på djupt vatten nu så kanske vi ska vänta tills det är ljust ute.
Eller i skydda mörkret resa.
Ja, hur ser det ut? Fungerar sjökortet det digitala?
Jag antar att vi inte hade det. Vi inte hade någonting sånt.
Jo, Victoria brukar alltid ha en iPad med sjökort digitalt på.
Okej.
Okay. Jag tänker så här...
GPS funkar ju.
GPS är ju inte samma som internet,
nej,
eller hur?
Nej, det funkar.
Jag ska slå.
För då kan jag ju... Det är ju kanske lite mer uppdaterat än de i pappersform.
Du har ju tillgång till Victorias sjökort på GPS.
Mm.
Alltså... Det är ju inte internet i samma utsträckning. Alltså, så att de verkar fortfarande sända. Så du kan använda den som sjökort. Ett digitalt sjökort.
Ja, jag tänker att det kan vara bra då i och med att det är mörkt. För då kan jag titta... Köra väldigt försiktigt. Men inte helt i blindo.
Fråga. Kör du med lanternorna tända? För då syns du i mörkret.
Ja, det gör jag.
Jag tänker att fördelen kan vara att du använder lanternor potentiellt också framlyser för att se var du är någonstans. Gör att resan blir säkrare, men du riskerar att bli upptäckt. Kontra inte användare, större risk att kunna köra på någonting. Eller bli påkörd i värsta fall.
Martin är ju inte den mest vana båtföraren. Vi har ju kört. Vi har ju kört och sånt när vi varit på de här helgerna. Men det är ju Victoria som var den som styrde. Och... Därför är ju latinerna ju på. För jag är inte så duktig att jag kan göra det här helt blind. Jag behöver ha lite sikt.
Du kan ju välja mellan att tända lanternor och att tända bara framlyktan och sådana här saker. Men det kan du ju trixa med lite grann tills du hittar.
Ja, jag experimenterar med lite där. Och skulle jag få möjlighet att få hjälp av Pekka och Viktor att hålla lite utsikt uppe på däck där också så tar jag jättegärna emot det.
När ni kommer en bit sydväst om de här små öarna som ligger där, för ni åker ju förbi ganska mycket små öar, ibland är det kanske inte ens mer än klippor som sticker upp, de är så små de här öarna, och ibland finns det någon enstaka träd eller en liten dunga och sånt här, så det blir ju ganska kallt när ni åker en bit och det blåser ganska mycket, så att både Pekka och Viktor kommer in. Viktor är ganska tystlåten och säger förlåt, jag... Pekka, ni har rätt. Det är kanske inte, det är inte som en film. Sorry.
Oavsett så är den enda som kan styra båten just nu också biten. Så om du vill ha ihjäl oss, då är ni körda allihopa. Så vi får vänta tills vi får vänta med den här diskussionen till senare.
Han nickar och är tyst i alla fall. Han tittar lite på Pekka som bara nickar och ler lite. Och han sätter sig på en soffa som är intill och tittar ut i mörkret.
Skulle ni kunna hålla lite koll nu när jag kör in här? Du ser, och så pekar jag då på GPS för att visa vad jag kommer köra in. Och så här, skulle ni kunna ha lite koll längs med sidorna om jag kommer för nära stenar eller om det skulle vara något som dyker upp?
Jo, säger Pekka. Han reser sig upp och går ut. Jag vill att du slår ett slag. Jag tänker inte säga vad svårighetsgraden är. Jag vill bara att du slår ett... slags navigeringsslag. För ni gör ju det här lite grann i lönndom och försöker smyga er förbi ett hot helt enkelt.
Tanken är att jag ska göra det lite snyggt och inte märkas.
Ja.
Då är ju snoka bra. Får jag argumentera för psyke som bonus?
För att du håller dig kall och så liksom. Och, absolut, ja, det tycker
exakt.
Jag.
Exakt, ja, och beräknande. Och använder mig av de verktygen jag har på kartan och så.
Du har ju faktiskt en GPS. Det är en väldigt stor fördel i mörker navigering, det ska man ju ändå säga. Sen ska man inte lita blint på det, men du tror nog att det här ska nog gå.
17 blev det.
Oj, det är ju faktiskt väldigt bra. Du kör båt och till din kännedom utan att någon märker det. Ingen tänder plötsligt ett par strålkastare, men känslan av att när som helst så kan en stor jäkla båt bara tända upp sina stora strålkastare och så är ni där ensamma mitt ute på havet. När du har kört ungefär en timme så börjar ni komma utomskärs.
Det vill säga här blåser det betydligt mer, vågorna är betydligt större och det är den sista sträckan innan ni kommer till utklippan.
Ja.
För motor och med GPS, här är liksom ingen risk för att gå på grund, så gör ni den här resan utan några större problem. Det skumpar mer. Viktor går ner under tiden och börjar städa. Han plockar upp alla blodiga trasor och hushållspapper och allt som ni har använt. Försöker göra rent stekpannan också. Försöker torka upp allt blod från golvet och alla fläckar och sånt. Det går ju inte att få bort fläckarna i mattorna och sånt där. Men han börjar plocka lite grann och försöker göra sig nyttig. Pekka ropar och hjälper till om det behövs. Men du verkar ha ganska bra koll på det här. GPSen hjälper mycket. Ni närmar er utklippan. Och gör det du vaknar till. Du vaknar av de här kraftiga rörelserna i båten. Det plaskar och skriker ganska mycket om vinden utanför. Den slår i segelpinnarna och trågen.
Det susar lite i huvudet, men jag känner mig mer illamående om jag ligger ner. Så jag försöker långsamt häva mig upp och sätta mig på den här britsens eller sängens kant.
Du ser Viktor som håller på att städa, ser ut som att plocka i ordning och slå lite grann med skåp och luckor och grejer.
Var är vi någonstans? Det gungar.
Han rycker till. Uppenbarligen är han i helt egna tankar när han plötsligt hör din röst. Och för fan vad du skräms. Vi är på havet.
Oh, vad skönt. Vi tog oss ut.
Ja, vi är på väg till någon ö.
Mm. Det är nog utklippan då. Det blir bra.
Kanske. Är du okej?
Nej, jag är inte okej, men jag överlever, tror jag.
Han böjer sig fram lite grann och säger: känner du dig febrig, som att någonting håller på att ta över din kropp? Och
jag tittar på honom och säger:
Rau!
Han skriker till lite grann och förstår jag att du skämtar med honom ganska fort. Och bara, zombies säger inte wow, de säger
det är bra. Viktor, du har koll på oss.
Viktor lämnar dig i fred, tittar lite i ögonvrån på dig men går därifrån.
Jag försöker långsamt ta på mig lite kläder, se om jag hittar några av de här jackorna som vi snodde eller någonting annat. Mina egna kläder såklart också, om det finns, så att jag...
Du kan finna fatt på dina egna. Du har ju troligtvis haft dina egna kläder under det här, så att de är ju blodiga och lite kladdiga, men du kan ju ta på dig dem.
Ja, jag tänker att jag tar ju ett ombyte såklart. Så jag har inte min dräkt och de här grejerna, utan det är mer vanliga kläder.
Nej, precis. Ja, men du hittar väl din ryggsäck med ditt ombyte och sånt.
Men sen sitter jag en stund och bara känner efter hur jag mår liksom innan jag gör något mer. Så det går en liten stund till.
De här medicinerna har ju lagt ett, som ett dövande täcke över hela hjärnan. Du känner dig full fast utan det trevliga ruset, så att säga. Bara groggy och vimmelkantig, och som att du liksom gungar på plats bortsett från vågornas gungande. Vad tänker Göre nu? Är han arg? Är han ledsen? Vad känner Göre nu?
Göre känner sig väldigt liten. Han känner att alla dör runt honom. Alla han bryr sig om blir skadade. Och han tänker mycket på döden. Inte på sin egen död så mycket. Den har redan ältat. Men andras död. Personer som på något sätt alltid försvinner när han kommer nära. Och han ältar gamla minnen.
Vad för minnen?
Han ser dem framför sig. Under rättegången så fick de ju se bilder på de här personerna som gick bort under den här kvällen, under den här farofyllda bilfärden. Det var Emma, 10 år, som älskade att segla. Hennes bror Henrik, 15 år. Han var ett hopp inom handbollen i den lokala föreningen, full av energi. Deras mamma Sofia, 37 år, läkare på sjukhuset. Det fanns liksom ingen att döma riktigt, eftersom det var ju inte Göre som körde. Det var ganska uppenbart när de bärgade. Det fanns väl en del snack om att han borde liksom sagt ifrån eller någonting, men det finns ju inget straffbart i att åka bredvid på det sättet. Det fanns inget uppsåt. Ja, Lisa då som förolyckades kunde ju inte dömas. Det gjorde att det kom liksom inte vidare. Även om den här advokaten försökte pressa på att Göre skulle vara medskyldig. Och det gjorde att familjens pappa Jonas bara några veckor efter rättegången tog livet av sig. Även om Göre inte dömdes för detta så känner jag mig skyldig för detta och undviker människor, undviker relationer.
Känner någon till det här om dig? Martin och Victoria och Karin. Vet de om det här?
Nej, det gör de inte. För det var ju lite kort efter detta som Göre träffade på Victoria och sen lärde känna Martin.
Mm.
Jag har ju hållit på att styra båten lite, men efter ett tag så känner jag att det här är någonting som till och med Pekka kan sköta. Bara att dra framåt och känna att jag behöver kolla till lite patienterna.
Det är väldigt tyst där nerifrån kajutan och ja. Förpiken får man nog ändå säga.
Nej, men det var några timmar sedan jag kollade till och det kanske behöver fyllas på med morfin och grejer.
Ja, och det är ändå en halvtimme kvar ungefär tills ni är framme vid utklippan. Så Pekka kan ta över och hålla och styra en kurs. Han verkar inte vara så bekymrad över det.
Så jag går ner för att kolla till Göre. Jag kommer ner för trappan.
Du ser Göre sitta med på britsens kant med ansiktet i händerna. Han ser så liten ut. Lite som att det skulle vara något av dina barn som sitter där. Du har nog aldrig sett honom så sårbar och lugn och uppgiven kanske. Det är något som inte stämmer.
Jag tror att den här känslan av att det hade kunnat vara ett av mina barn som sitter där, det gör att jag instinktivt faktiskt nästan säger liksom, men åh. Och så går jag fram och sätter mig bredvid dig på britsen där. Jag lägger en arm över axlarna och känner att jag ändå kan göra det med tanke på hur liten du är just nu och sårbar.
Du känner att Göre börjar skaka lite grann och börjar gråta igen. Och de bara dör, Martin. Alla bara dör.
Så det, ja, det, vi kommer få sörja henne sen.
Familjen Larsson, du läste om dem i tidningen. Det måste du ha gjort.
Va? Vad snackar du om?
Det var jag och Lisa. Det var inte jag som körde, men det är mitt fel. Jag borde sagt till Lisa att hon var för full, att vi kunde för fan gå.
Det här måste ju vara så stor nyhet att jag ändå på något vis, även om det gått så många år, dras till minne liksom när jag hör, ju mer jag hör Göre berättar i den här hulkandet och liksom så sakta kanske någonting som påminner mig om någonting jag läst någon gång. Jag förstår inte, Göre, vad är det du pratar om?
Ni borde lämnat mig, Nu kommer ni dö också på grund av mig. Jag misslyckas ju med allt. Du har räddat mig flera gånger nu. Jag är värdelös på det här, Martin.
Nej, du är inte värdelös.
Låt mig vara. Försvinn. Jag börjar putta bort dig.
Nej. Du har räddat oss så många gånger. Vad är det som händer här? Jag håller om hårdare när du försöker putta bort mig.
Jag orkar inte, Martin. Jag omfamna dig och börja gråta och håller om dig.
Vi kommer klara det. Vi behöver bara landa. Jag tappar lite energi också av det, men det känns så skönt att bara hålla om någon.
Ni kanske sitter så en stund. Det här samtalet tar ju en liten stund och även om ni kanske inte kramar så länge så sitter ni ändå där tillsammans. Men plötsligt så hör du Pekkas röst. Martin, du behöver komma upp nu. Vi är framme. Du går upp och sliter dig lite från den här situationen som du är i tillsammans med Göre just nu. För du måste styra och lägga till. Det här är svårt. Du gör det i mörker. Du brukar inte vara den som styr båten.
Nej.
Och ja, det är inte
samma sak. Du har två stycken som inte har riktigt koll på det här. Jörre kan inte hjälpa till just nu. Jörre, du hör ju att de pratar. Vill du gå upp ändå?
Nej, jag lämnar det här åt någon annan.
Du börjar köra båten genom de här, den här palisaden som är byggt, kan man väl nästan säga, ute i havet. In till den här bryggan inne på utklippans hamn. Och när du kommer in där, precis när ni ska börja lägga till, så ser ni att det ligger redan två stycken andra båtar i hamn.
Du har lyssnat på Äventyrarna rollspelspodd. Vi har spelat Skjut om i huvudet, ett rollspel som ges ut av Vildhallon. Spelare var Josefin som Martin och Jörgen som Jörre. Dött hav är skrivet av Micke som var spelledare och även har skapat intro- och outro-musiken. Övrig musik och ljudeffekter kommer från Pixabay. Vill du höra mer av oss eller veta mer om vad vi tänker spela? Besök gärna vår Facebook-sida, Äventyrarna rollspelspodd. Tack för att du har lyssnat.